Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och hårda fall behöver inte oroa er för, det skulle jag sagt.
Ja, ja just det.
Inte jag heller.
Nej.
Vadå, behöver jag inte det?
Nej, men däremot får man en jättedermatit. Då kan man ju få hårda fall liksom, där det är liksom... Så att hojta om det börjar klia jättemycket och liksom blir rött i hårbotten. Då får du säga till, så jag är din doktor nu.
Ja, tack.
Klåda på armen, yrsel, kasthumör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 2, fast egentligen avsnitt 1 av podcasten Är jag sjuk? Som ni märker är det inte Jesper Salén som hälsar välkomna idag. Det finns olika anledningar till det. Det är för att, ja, vi har blivit med fler i podden.
Är det? Ja. Är det anledningen till att jag inte säger hej? Jättekonstigt.
Det är, ja, vi, sen känner jag också, jag är expert på vissa saker och du på annat.
Nej, men, ja,
det,
ja,
du,
nej, nej, men helt okej. Okay. Jag bara ifrågasätter argumenten.
Någon funktion.
Nej.
Jag heter då Nisse Hallberg, ni lyssnar på Är jag sjuk? En podcast där ni, svenska folket, och jag och vår nya medlem ska få svar på frågor av en livslevande läkare, alltså Jesper Salén.
Precis, det är jag.
Och, ja, det är du. Ja. Och du är folkkär på ditt sätt.
Ja.
Och en väldigt duktig läkare har jag hört. Och ni hör där, en lite ljusare stämma. Och det är ju ingen mindre än kvinnan som via, ja, en arbetsintervju efter att ha lyssnat på piloten erbjöd sig att vara med för att bidra och göra till en bättre produkt. Emily Uggla.
Tack.
Ja. Hej, välkommen.
Hej Emily, välkommen.
Tack. Tack för att jag fick jobbet. Ja. Alltså, men det var det jag menade. Tack.
Det var väldigt bra att du kunde komma. Vi hade ju väldigt trevligt senast i pilotavsnittet då, eller avsnitt 1. Ja,
ja,
men det saknades något.
Ja, men, och det var ju så att du skickade runt avsnittet till några vänner. Jag skickade bara till Emily. Emelie då, som är min flickvän.
Men jag är också väldigt kritisk.
Ja, väldigt kritisk.
Jag tyckte det var ett fantastiskt avsnitt. Mm. Alltså lärorikt, intressant, ni snackade bra. Men så fattade jag inte riktigt alls det med kisset och marängkisset.
Ja, som män oftast ser lättare än kvinnor har jag lärt mig av Jesper. Äggvitämnen i urinet.
Ja, sen förstår jag inte riktigt hur det kan ha varit så främmande för dig. Men ja, oavsett vad, ja, så var det bra att du hörde av dig. För att det menar att den här podden ska ta upp allas problem, inte bara mäns problem.
Nej, men
så,
exakt.
Så är det ju. Och det är att alla också ska kunna relatera.
Exakt, och det var det jag tänkte så här, att det behövs en kvinna. Men även om du nu är en kvinna med, så betyder ju inte det att jag kommer representera alla.
Jo, alla kvinnor kommer att representera.
Nej, men lyssna, jag är inte klar. Nu ska jag säga någonting väldigt viktigt här.
Ja.
Att alla kroppar och själar är olika. Förstår du? Och det är därför vi behöver lyssnarna.
Ja, såklart. Jag kommer till det här.
Du, förlåt att jag tog över.
Nej, men det är så.
Du får ta över.
Snart kommer hon ha på sig din läkare också.
Perfekt. Ja.
Men nej, det jag skulle säga är att jag och Jesper spelade in piloten som ni har hört. Och lyssnarna har ju en lika stor del av den här podden som vi som sitter här. Ni skickar in era frågor som Jesper svarar på. Det är en väldigt viktig punkt av det här. För att vi vill ju kunna hjälpa er. Och då behövde det vara fler än två män. Och det här var ju då när jag och Emily satt på en restaurang i Göteborg och hon föreslog, ni måste ha med en kvinna, och jag frågade, ja, vem tycker du vi ska ha? Ja, vem? Ja, jag. Aha. Och eftersom att ni två är gamla vänner sen Lidingö, så att det är ju, det var skrivet i stjärnorna. Det är det jag försöker säga.
Sen att ni hotade mig med att så här, ja, men om inte Emily får vara med, då skiter vi i den här podden Jesper Pesper.
Ja. Och då stod ju soldoktorn bara strax bakom med en liten drink och sa,
jag står ständigt bakom mig med en drink. Alltså, nej, men det är fantastiskt att du är med. Plus att det är lite mindre svårt att få ihop inspelningstider nu och att vi ses. För att nu ses ju ni samtidigt i kvalitetstid, samtidigt som vi jobbar.
Alltså, perfekt.
Det är perfekt. Men nog om det, för att vi har ju många saker att gå igenom. Och dagens avsnitt handlar om någonting som jag kan relatera till och har lidit av otroligt mycket. Jag vet att Emily också gör det.
Ja, eller vi får se.
Ja, för att det handlar ju om halsbränna.
Det handlar om halsbränna. Ja, nej, men ni är inte ensamma. Jag är ganska bra på att lida av halsbränna också. Det är ett väldigt vanligt symptom eller en sjukdom, kan man säga. Runt 15-25% av alla har besvär med detta ibland. Sen finns det ju grader av helvetet. Och vissa kanske någon gång och andra hela tiden. Och det kan vara väldigt handikappande.
Ja, men för grejen är så här att jag trodde att halsbränna var, innan jag upplevde det själv, var lite sura uppstötningar, att man sa, det svider lite halsen.
Ja, det låter ju så.
Ja, men det är snarare som att de trycker in en jävla, för mig i alla fall, en kniv i hjärtat.
Ja, för att förklara lite, det här tog mig väldigt lång tid att förstå också, för jag trodde också att handlade just om halsen, eftersom det heter halsbränna. Men man kan även säga bröstbränna. För det är nämligen så att det vi pratar om, det är att magsaft... alltså syra från magsäcken, där är ju väldigt surt, vi ska prata mer om det sen, kommer upp i matstrupen, och matstrupen är inte gjord för att hantera så sura, alltså vi har matstrupen kläds på insidan av en annan sorts beklädnad än magsäcken. Magsäcken har slemhinna som klarar surt, medan matstrupen inte har det, och då får man en retning där och man får väldigt ont. Sen är det så att vi är väldigt dåliga på att ta reda på... Alltså, vår hud, där har vi sån här somatisk känsel. På huden, huden och i skelettet och i leder och så. Där kan vi känna exakt var det gör ont. Att gör ont på stortån, då vet vi att det är stortån som... Det är där det händer någonting, att vi har trampat på något eller något sånt. Men de inre organen har något som kallas för visceral smärta. Bara en annan typ av smärtförnimmelse. Och där kan vi liksom inte ta reda på var exakt det gör ont. När matstrupen gör ont, då är det väldigt lätt att tänka att nu är det hjärtat som gör ont.
Det är som när jag säger att jag har ont i gallblåsan, säger du har inte ont i gallblåsan.
Nej, precis.
För att jag kanske har ont i ryggen.
Jag frågar en sak.
Njurarna också.
Apropå nu, för nu sitter vi och dricker kaffe. Och då börjar jag direkt rapa.
Ja.
Har det med halsbränna att göra? Eller är det min magkatarr?
Det är nog bara ohyfsat.
Lägg
av!
Nej, men det är nog lite mer åt magkatarr-hållet, dyspepsi och så. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Ja,
för det trodde vi var samma.
Exakt, jag var helt säker på det.
Det går lite hand i hand. Men jag tycker ändå att det är värt att dela upp det i två delar.
För jag vet i alla fall att jag hade halsbränna när jag var gravid.
Ja.
Det är vanligt, va?
Ja. Det som ökar risken för halsbränna, det vill säga att, för det är så här, matstrupen, Nisse lärde sig i förra avsnittet att det finns två strupar.
Ja, men alltså,
så då går vi vidare. Nej, men det gjorde du ju faktiskt.
Ja, jag
snacka inte bort det här nu. Det var bra, du är mycket klokare idag än vad du var då. Vi har ju matstrupen som går liksom bakom luftstrupen, där vi sväljer ner mat och vätska. Och även saliv och snor och sånt som kommer uppifrån. Matstrupen är ett rör med lite muskler i som ser till att krama ner maten. Har ni varit med om att ni ibland har kunnat känna en stor tugga vandra ner?
Som jag berättade förra avsnittet, kastanjer.
Ja, men kastanjer
hela vägen.
Jo, men precis. Ja, känner fortfarande, kan jag tänka mig. Nej, men och matstrupen är då det här röret, och sen går det igenom andningsmuskulaturen, diafragman, som avgränsar, alltså är gränsen mellan bröstkorg och mage. Och där är det ett hål, en öppning, som matstrupen går igenom, och sen kommer magsäcken. Och det här hålet, övre magmunnen, det har muskler i sig och ska liksom hålla tätt. Så när vi sväljer ner, det ska gå liksom ett håll. Det ska inte komma upp saker från magen.
Just det lilla locket här.
Ja, ja, man kan säga det är liksom som en ringmuskel, kan man säga. Så övre magmunnen. Sen har vi ett struplock som skyddar luftstrupen. Men det sitter uppe vid svalget och är precis när vi sväljer ner vid tungbasen.
Men det blir problem med det här locket när
Nej, det blir inte så mycket problem. Däremot, om det är så att den här ventilen då inte funkar, då kommer det ju då upp surt maginnehåll upp i matstrupen. Och det kan i sin tur göra ont. Det kan också göra att man kan bli hes. För att kommer det där upp tillräckligt långt, alltså sura uppstötningar som kommer till stämbanden, så blir det inflammerat, så kan man bli hes. Man kan få slemmiga luftvägar och nästan astmaliknande besvär.
Men frågan är, alltså, kan min röst ha att göra med alla mina besvär? Kan jag blivit hesare av, alltså jag bara säger det, av alltså halsbränna?
Ja, alltså du har ju en röst som är, vad ska man säga?
En röst.
En röst. Men jag tror inte den har att göra med, alltså det är mer om du skulle hosta eller liksom tappa rösten eller sådär.
Okay.
Alltså lite mer åt rökarhållet.
Mm. Men får jag fråga en grej?
Ja, självklart.
För nu, det här blir väldigt komplicerat för mig.
Ja.
Alltså för att jag har ju då lite koncentrationssvårigheter, så jag tappar bort mig lite här. Men ja, om man tar upp liksom de viktigaste punkterna att få veta så här,
ja,
vad halsbränna är liksom.
Ja, men då är halsbränna när det kommer surt maginnehåll som går fel håll. Alltså det går upp i matstrupen istället för, ja,
alltså genom magmunnen.
Ja. Genom övre magmunnen.
Easy peasy.
Ja. Och, jag har ju en slapp magmun, det vet jag ju.
Det kan jag tänka mig att du har. Och det har många.
Det är så äckligt.
En fjärdedel av... man gjorde ett försök och gjorde gastroskopier på friska försökspersoner.
Ja.
Och då såg man att en fjärdedel av alla friska försökspersoner hade slapp magmun.
Men så alltså,
det är liksom lite slappt.
Kan man träna upp den?
Nej, det kan man inte göra.
Synt.
Det finns ingen maskin på gymmet för magmun.
Nej, men jag bara tänker, man kan liksom, för att jag vet ju när jag fick diagnosen... Eller, för de gjorde gastroskopi och de gjorde genom näsan också för att se ner min hals. För att jag fick liksom så här, som knölar i halsen av, alltså de visste inte vad det var.
Ja, men då tittar man i öron, näsa, halsläkarna, så tittar, ja,
men det gick inte att kolla, för att jag kräkreflexen var för,
ja,
hon, jag skulle spy på henne, så att, ja, jag fick avbryta.
Ja.
Men
vadå, så kollar man gastroskopi, är det heter?
Gastroskopi, ja.
Gastroskopi, ja.
Gör man det även då med liksom halsbränna? För halsbränna kan man tycka är lite basic, men det kanske är jättejobbigt för vissa.
Ja, men alltså halsbränna kan ju vara, det kan ju verkligen vara det där att så här, du har varit ute och druckit och ätit gott en kväll, och sen har du lite problem med suruppstötningar dagen efter eller samma kväll.
Mm.
Men det är inte så farligt. Till att du, så fort du rör dig eller lyfter något tungt eller lutar dig framåt, så får du smärtor i bröstet och liksom dagligen. Och då är det ett jätteproblem.
Mm. Mm.
Och då gör man gastroskopi. Vi ska prata mer om vad man kan göra för behandlare. Men jag tänkte bara säga det här med graviditet. För en riskfaktor för att få reflux, som det kallas då, det går upp åt fel håll, det är övervikt. För att det är mycket som trycker i magen. Och högre tryck i magen, desto lättare kan något tryckas upp.
Mm.
Slapp magmun såklart.
Mm,
rökning som är en riskfaktor för allt som finns. Men sen också graviditet. För graviditeten trycker ju såklart upp.
Ah.
Det blir ju som en betydande övervikt, kan man säga.
Ja, verkligen.
Så det är ju väldigt vanligt när man är, kanske inte i början av graviditeten, då mår man illa istället och kanske kräks av sådana skäl. Men däremot i slutet av graviditeten, sista trimestern.
Mm, precis, men det minns jag verkligen. Då var det svårt att sova.
Jo, men det kan jag tänka mig, det är så synd alltså, ja, det,
man behöver ju egentligen vila innan man ska få bebisen.
Ja, ja, såklart.
Ligger man vaken på grund av halsbränna.
Ja, och alltså, man är enorm kontra sitt vanliga jag.
Ja,
ja, jag lider alltså.
Fast det är också härligt.
Ja, men det förstår jag, alltså, jag är ju avundsjuk på att jag aldrig kommer kunna känna hur det är att någon liksom är i min mage.
Nej.
Alltså jag är jätteavis för det.
Ja.
Super, super avundsjuk.
Ja. Vi ska ha ett avsnitt om graviditet.
Ja,
en fråga där, just när du sa att du har en vävnad, och har en slemhinna, alltså magen.
Ja.
Och sen, det är liksom som att du har, att magen är en kamin där det kan brinna. Och sen finns en hall till magen som är gjord av papp. Finns det någon anledning? Är det för att varna att det ska åka upp sura? För det låter helt värdelöst konstruerat.
Ja, nu ska vi se. Alltså, vi har ju, om vi går igenom epitel, som det då heter, det som vi är täckta av. Både på utsidan och på insidan.
Men det är hudepitel.
Hudepitel, det nice. Är förhornat skivepitel. Och förhorningen, det är det här liksom som kan damma när vi är torra. Alltså det här liksom hårda. Och på fötterna som kan vara skrapigt och så. Vad säger du, Nisse?
Nej, men det är, alltså, grejen är att ni har så mycket svåra ord för allting. Förhorningen som kan damma när vi är torra.
Nej, men det var inte svårare. Det var ju för att förklara för dig.
Det var
förhornat skivepitel. Det är det vi kallar det för.
Det är det som är mjäll.
Nej, mjäll är ju liksom...
Just det är min
från
fråga sen när jag går till doktorn.
Jaha, ja, men då får du vänta med det. Hej, 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 ta det lugnt, ta det lugnt.
Min, alla ska få Emily, hon det är liksom... Fyll inte år i närheten av henne. För att då kommer hon... Nu berättar jag vad det är.
Alltså, är det så?
Ja, men du har svårt att hålla hemligheter.
Ja, det är som min 8-åriga dotter.
Exakt, det är det. Jag är som
ja, det går inte att kolla på serien med henne. Nej, men om vi tar epitelen här så är det förhornat skivepitel har vi på, ja men det är vanlig hud.
Ja.
Sen inne i munnen, ja. Har ni tänkt på det? Att det är så här lite, där ja. Är ju inte förhornat och hårt.
Nej.
Nej, det är vanligt skivepitel.
Okej.
Okay. Ja. Men jag har tänkt på att det kan flagna där ibland på kinden.
På insidan?
Ja.
Ja, det kan det bli om man biter och sånt där så ja. Kan det bli lite så. Men där har vi inte det här sträva. Utan det är mer, det måste vara torrt också för annars så blir det inget bra. Förlåt, det måste vara fuktigt. Fuktigt. Och det fortsätter ner i matstrupen.
Okay.
Sen har vi körtelepitel som är liksom slemhinnor. Det har vi hela tarmen sen.
Okay.
Och varför har vi inte körtelepitel i matstrupen?
Du lär ju inte ha körtelepitel just i anus.
Nej, det finns...
När man känner liksom tajmat, ja. Gör inte ont, gör ont i halsen och sen bara ja. Är det helt lugnt och sen bränner det till igen.
Några centimeter innanför anus.
Ja. Medicinsterm.
Så finns linea dentata. Vet du vad det är?
Nej.
Vet ni vad det är?
Nej.
Nej. Det är där körtelepitel blir till skivepitel.
Okej.
Okay. Så att du har precis, och där är skivepitel. Där har man den här somatiska, alltså väldigt mycket mer smärtsensor och så.
Men alltså någonting som är så bra för dig och mig, vi spelar in podden, Emily. Vi behöver inte, om du och jag lyssnar på en historiepodd, de kommer inte ihåg allting de har hört i podden, men för lyssnarna, de älskar epitelsnacket. Du och jag kan bara säga så här,
Fast ni ska ju lära er också.
Ja, gud ja. Jag lyssnar
på podden. Men jag kommer
ju behöva lyssna för att... Vi är ganska disträ båda två. Om man inte fastnar för någonting.
Så. Men sen kan det vara så att man kan få körtelepitel lite högre upp i matstrupen. Mm-hmm. Just för att det blir alltså när man har reflux. Och det är inte så bra. Det kallas för Barrett's esophagus.
Okej, men om vi bara... att du får alltså
inte förhårnat, utan det här körtelepitelet som vi har i magsäcken.
Som inte gör ont då?
Alltså precis, det är ju liksom kroppens sätt att anpassa sig.
Okay.
Men det är inte så bra, för när saker och ting förändrar sig på grund av påfrestningar i kroppen, då kan det faktiskt bli cancer. Men det är väldigt ovanligt även om man får en sån förändring.
Så
det är farligare med halsbränna än vad man tror.
Väldigt, väldigt ovanligt att man får det.
Ja, och jag tror att det ska vara liksom... Någonting som fick mig att inse att halsbränna är ont är ju det engelska ordet för det. Det heter ju heartburn.
Heartburn.
Ja. Och det är bara, ja just det, de var lite smartare. Inte så här, utan att det är verkligen att det brinner i bröstet.
Ja, ja. Nej, men brinner. Alltså, jag måste säga, när jag tror vi snackade om det. När jag pluggade till läkare och så kom jag på, var ungkar. Och så kom jag på att jag kan äta kött, klyftpotatis och vitlökssmör och dricka vin när jag vill. Och det gjorde jag verkligen när jag ville. Och jag vaknade på nätterna och hade så otroligt ont över bröstet. Och var väldigt nära att ringa en ambulans. Men så tänkte jag att jag kan ju inte göra det. För det, jag jobbar ju på sjukhus nu. Och så. Och så gick det över efter lång tid. Så att det är verkligen, det är helt...
Var det ungefär samma tidpunkt du sa, jag kan ju bara vända på kalsongerna. Att man bara...
Nej, det har jag alltid gjort.
Ja, vi testar det.
Jag har börjat med det nu.
Ja. Så att det kan ju verkligen göra så otroligt. Det är många som kommer in på akuten där man tänker att nu är det hjärtinfarkt.
Ja.
Och sen så ger man dem en gastric cocktail med bedövningsmedel och lite annat och så går den här hjärtinfarkten.
Fan, jag vill ha recept.
Så är det inte det.
Jag vill ha recept.
Nej, men
gastric cocktail. Ja. Men hörni, vi kommer komma tillbaks och prata mer om halsbränna.
Ja, det ska vi göra.
Men innan dess så ska Emily gå till doktorn.
Emily går till doktorn.
Ja, Emily. Mm. Det verkar som att du har ett problem och behöver gå till doktorn.
Yes.
Det är rollspel. Emily Uggla, välkommen.
Tack så mycket. Tack. Jag sätter mig här. Men jag har ett litet problem som jag haft väldigt, väldigt länge. Alltså sen tonåren.
Ja.
Och så här är det att jag tror att det är mjäll.
Jaha.
Ja, för att det är liksom flagnar och sådär i hårbotten. Och... Det är som att mjäll är någonting som det verkar som att man ska leva med resten av sitt liv. Liksom. Och jag känner att jag vet ju inte om det är mjäll. Och ibland blir det mycket, mycket värre. Som nu de senaste 5 åren. Då kan jag också få sår. Alltså som kommer på typ en sekund. Alltså över en timme kan jag få sår. Så jag kliar. Och då till exempel blir det nästan lite varigt.
Oj då.
Ja. Och ibland har jag sett små röda ringar. Blir du äcklad nu, älskling?
Jag är inte här.
Nej, förlåt. Ja, men i alla fall. Och då känner jag så här, dels att så här, om det är mjäll eller om det är någon konstig svampgrej.
Ja.
Alltså,
ja. Eller var du färdig?
Nej, jag har lite ytterligare frågor, ja. Men liksom... Eller ska jag, så jag tänker,
ställ alla frågor på en gång.
Okej, jag ställer alla på en gång. Då undrar jag så här, mjäll.
Ja.
Det är ju så många som har det. Ja. Är det någonting som man måste leva med hela livet?
Nej, inte. Har du provat att behandla det på något sätt? För det, alltså, det låter ju väldigt mycket som mjällexem. Ja. Om det kliar också.
Ja, det kliar. Ja. Men det känns bara så här, är liksom mjällschampo det enda som räcker? Eller så här, skulle jag kunna ta någon kur? Eller liksom, skulle jag kunna äta på något annat sätt?
Det där med att äta på något annat sätt, det är så svårt. Det finns säkert jättemycket idéer och så kring det. Men det är jag inte så inläst på själv.
Nej.
För att det tillhör liksom inte den här skolmedicinen. Men med det sagt så kan man ju faktiskt kolla upp det. Men hur använder du, vad är det för mjällschampo? Köper du liksom i mataffären?
Ja, men så jag prövat lite olika. Egentligen vill jag kunna bara ta vilket jävla schampo jag vill. Jag vill inte bara behöva gå till liksom mjällhyllan och välja ett mjällschampo.
Nej.
Men det måste jag göra. De ska vara väldigt starka och dåliga. Så att, ja, jag tar väl, köper lite på apoteket. Typ prövar lite olika. Och det funkar helt okej.
Ja.
Men det är bara liksom själva... Det är fett oskönt när det gör så jävla, jävla ont.
Ja.
Plus att jag är också rädd att jag har så dålig hårbotten, så ibland kan man ju också tappa hår för att det känns som att hårbotten inte får luft liksom. Förstår du?
Jo, jag förstår, men hur ofta använder du de här mjällschamporna?
Alltså,
jag förstår att du vill välja liksom ett härligt glättigt schampo,
ja,
som doftar gott.
Ja,
ja.
Så jag kan koncentrera mig på att få glansigt hår istället.
Ja,
liksom.
Precis.
Men nu måste jag köra mjällschampo.
Ja.
Och det är inte så kul att ha mjäll. Alltså så här, det är inte världens jobbigaste sjukdom. Men, du vet, det kan se lite äckligt ut. Och så här, man vill inte gå runt med stora flagor som folk petar bort. Du vet, de bara, oj, du har något där. Ja. Och så petar de bort det liksom. Men jag kör kanske mjällschampo 2 gånger i veckan.
Ja, vad kör du då då?
Jag kommer inte ihåg, men det är något från apoteket. Just nu kanske det är liksom Ako, eller apotekets egna.
Mm.
För att jag kör lite budget.
Mm. Jag förstår. Alltså det vanliga, det finns ju riktiga... För mjäll och mjälleksem och så, det kan man ju ha även på huden. Oftast i så här, ögonbryn och lite så.
Just det.
Och det är ju svampinslag i det.
Mm.
Men det blir också en dermatit, alltså en inflammation i huden och i hårbotten.
Mm.
Vilket gör att det kliar, och vilket gör att du är där och rafsar, och så blir det liksom en ond spiral.
Mm.
Så dels, alltså det finns ju såna här, vad heter de schamporna? Ketokonazol-schampon.
Mm.
Fungoral är ett varumärke bland
annat. Just det, känner jag igen.
Ja, och jag skulle säga, det är ju grundbehandlingen för att undvika själva mjället. Men då ska man också använda det ordentligt, alltså regelbundet, för nej, det finns liksom ingen bra, vad jag vet i alla fall, någon bra fix som gör att man aldrig behöver använda mjällschampo igen, tyvärr. Men om man använder det regelbundet 2 gånger i veckan och låter det, alltså när man schamponerar in det, och låter det sitta i 10 minuter, en kvart, om man har den tiden såklart. Men regelbundenheten är det viktigaste. Sen däremellan så skulle inte jag se något hinder att du väljer ett härligt schampo som du gillar. Och som ger glansigt hår. Nu är inte jag frisör heller, så jag är så dålig på liksom, vad som ger glansigt hår. Men jag tror att det viktiga är att undvika de här perioderna med klåda och sveda och liksom det här varrufset.
Exakt.
Som det låter som att du har då.
Ja, det är exakt det.
Men är det så att det börjar klia och bli så där jobbigt för dig, då tycker jag man ska använda någon kortisonlösning för mm. håret. Som man också kan liksom lägga i hårbotten.
Mm.
Och liksom behandla ner det tidigt.
Mm.
Men sen undvika det genom de här riktiga mjällschamporna. Som liksom inte, de saknar varumärke. Det är bara liksom själva medicinskt mm. schampo.
Och då är det som att det skulle äntligen kunna liksom lägga sig
ja.
Någorlunda i alla fall.
Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Om man liksom, men tyvärr så är det så att man måste vara så enträgen. Sen mm. kanske det räcker i en bra period att du använder mjällschampot en gång i veckan.
Okej. Okay.
Och sen kan jag tänka mig att det är värre på vintern.
Ja, ja. Absolut.
Då det blir det ju. Torrare och så.
Ja. Ja, det blir det.
Men
det
knackar på dörren här.
Okej, okay, är jag klar nu? Men jag tycker jag har fått jättebra tips.
Har du det?
Jag hoppas att andra har fått det också. Jag tror många lider av det här.
Ja. Ge, inte upp. Men, ja. Ge inte upp. Nej. Välj ett härligt schampo också.
Okej, tack.
Då är vi tillbaka till dagens ämne som är halsbränna.
Eller bröstbränna då också.
Ja, bröstbränna. Kan vi bara stryka halsbränna?
Jag tycker bröstbränna låter så jävla mycket bättre.
Ja, det är för ja. Att det beskriver ju hur jäkla ont det gör.
Sen kan man också liksom att det ja. Bränner i halsen. Så att halsbröstbränna.
Men det är som folk som blandar ihop lite så lite ångest med fullblåspanikattack. Det är lite sur uppstötning, konstigt, bröstbränna.
Jo, ja, ja.
Ja, det är min åsikt.
Ja, jo, men jag är glad över att du har dem.
Fortsätt.
Mm.
Vad var vi? Med bröst- och halsbränna. Vi pratar om graviditet och när det blir högt tryck i magen så är det lättare att komma upp. Man kan ofta ha ett sånt här hiatusbrock, övre magmunsbrock, samma sak.
Men, har inte du ett brock?
Ja, jag har ju ett brock.
Men det hade ju du också, sa du.
Nej.
Jo, du sa det, du men sa jag tror du kryddade faktiskt.
Vad slapp magmun, sa du?
Ja, jag slapp magmun.
Ja, det är samma sak.
Aha, okay.
Ja, det är samma sak. Ja.
Aha, okej. Okay. Ja. För att jag trodde jag hade fått mitt brock för att jag hade magkatarr. Men då är det för att jag haft halsbränna.
Nej, brocket, alltså halsbrännan får du för att du har brocket. För då sluter inte den här övre magmunnen tätt som den ska göra.
Kan vi bara få läkaren att säga en gång till att magmunnen ser ut som ett rektum? Bara det är så jävla äckligt. Att det liksom...
jag har inte sagt
det. Du sa det. Att det var som
nej, men en ringmuskel.
En ringmuskel.
Ja, det var det jag sa.
Det är som en liten fisig. Att
vi har
den andra hållet.
Vi har ringmuskler i ögat.
Inte jag. Jag har ingen ringmuskel i ögat.
Ah, ja.
Men, okay.
men jag har faktiskt nu en viktig fråga. Mm. Som jag tycker är väldigt intressant. För att grejen är att nu för tiden, förut märkte jag av det här mag... Vad heter det? Brocket.
Ja.
För att då åt jag så här ADHD-medicin och då påverkade det så att det blev så här fett dåligt ja. Av någon anledning som ja. Jag inte vet. Men annars så känner jag ingenting förutom när jag går till tandläkaren.
Aha.
För de ser att jag har frätningsskador
ja, men precis.
På tänderna.
Ja.
Så tydligen när jag sover
ja.
Så liksom kommer du upp halsbränna? Eller kommer du upp
magsyra?
Ja. Ja, och gör att tänderna blir liksom lite förstörda.
Det kan de bli. Det är faktiskt en grej som kan hända, ja.
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 Och det är det jag märker av.
Ja.
Och jag märker inte ens av det, men det är inte så bra.
Nej, det är väl aldrig bra att något fräter i
munnen. Men att du ligger och bara har frätande saker i munnen.
Det är äckligt också. Alltså det känns som att jag borde vakna upp med dubbelt äcklig andedräkt för att jag har
du tänkte
haft
på mig.
magsyra i munnen hela natten.
Jag tycker att
jag tror inte du har magsyra i munnen hela natten.
Okay.
För då skulle du inte ha några tänder kvar.
Men
det kan ju komma upp lite ibland.
Hon ligger ju och så här, när man sover bredvid Emily så hon ut så.
Nu blåser upp munnen med magsyra nu.
Som att hon har en munvatten och en guldfisk som hon försöker rädda livet på.
Stackars den guldfisken i sådana fall.
Stackars.
Nej, men det är ju så. Det kan ju fräta och det är också det som kan irritera stämbanden som kan göra att man får astmaliknande besvär.
Mm.
Kan även leda till nästäppa för att alltså, övre luftvägarna hänger ihop.
För jag har ju alltid täppt.
Ja,
också.
Skulle det kunna vara en sån grej? Till exempel.
Irriterad läkare?
Nej, jag är inte irriterad.
Hörde du det?
Förlåt.
Det är väl jobbigt.
Ja, jag är hungrig.
Det kanske var grej.
Jag sitter nog och är hungrig med allt det här snacket.
Det finns vinerbröd här.
Ja, tack.
Det är vinerbröd. Inte bra för...
Nej, men jag ska inte äta nu, för då får jag sån reflux.
Exakt.
Men, nej, men det, alltså, pH i magsäcken, det är ju saltsyra. Det är pH på 1,5, 1,5. Mm. En citron är sådär 2,5. Så det är mycket surare än liksom citronsaft.
Och,
det är klart att skulle du ligga med citronsaft i munnen hela dagen. Så skulle inte det vara så bra.
Ställa en fråga, för jag har hört att citroner är surt.
Ja.
Mm. Men när det kommer in i kroppen blir det basiskt.
Ja, alltså det är ju mer när det har gått igenom... alltså det är fortfarande surt när du dricker det.
Ja.
Sen vet jag inte hur det skulle bli basiskt. Ja, men det är någon sån här försurningsteknik.
Ja, men det är någon sån klassisk grej. Folk som man vet har tagit drogen ketamin, som är bedövningsmedel för hästar bland annat. Och människor, man... bedövning utan narkosläkare.
Ja, det är narkosmedel. Du är liksom allt på en gång, ketamin.
Och det är
väldigt,
väldigt surt.
Ja.
Och det är, har jag då lärt mig. Nu kommer läkaren Nisse.
Ja.
Att du kan ju hamna i sånt vad, som kallas ett K-hole. Att du liksom snedtänder på det.
Aha.
Och då känns det som att du faller.
Aha.
Och då ska du få i dig citron.
Aha.
För att det balanserar ut det sura från själva då ketaminet.
Ja.
Men då ofta ska man ta ketamin.
Nej, men det, man, ambulansen
kan vara liksom i upptaget då i magsäck, så att du inte ska få i dig mer.
Jag undrar om du visste det med citronen.
Ja, nej, men alltså, dricker du citronsaft så är det ju surt, och sen i magsäcken ser du ännu surare. Och sen så, vad är citronen kvar sen? Liksom?
Nej, jag har ingen aning, utan jag har en fråga.
Ja, men de flesta som tar ketamin...
Du får fråga frågor, så det var inte så.
Mm.
Nej, men de ska ju vara sån läkare. Så jag menar, då är det ju lugnt om man får en fallkänsla, tänker jag.
Ja.
De tar ju hand om en.
Ja, visst. Ja, men för att jag vet ju, jag har ju vänner som jobbar ambulans, som ambulansläkare, och vet, där får du ju söva folk med ketamin, och bara, ja, men folk blir ju liksom, vissa blir så tokiga.
Alltså ja, det... men alltså ketamin är ju det, nu off topic går vi nu, men strunt samma, nu måste vi ta det här snacket.
Ja.
Ketamin är ett narkosmedel som är så fantastiskt, för att problemet med andra narkosmedel och det som är stora risker, det är att du tappar din spontan andning, så du måste ha någon som ser till att du andas och liksom hålla koll på det. Ketamin behöver man inte det.
Exakt.
Nackdelen med ketamin som narkosmedel är att du kan få väldigt livliga drömmar.
Ja. Det är därför använder det som en drog.
Ja.
För att du blir helt kokobell i huvudet.
Ja, kokobell.
Det låter ju hemskt.
Ja. Lätt hallucinant ska man ju på sig.
Men, halsbränna då? Vad var det vi var inne på där? Jo, dina frätskador i munnen. Som kanske inte är så uttalade då. Och jag tror inte att du ligger liksom i magsyra hela natten igenom. Men, självklart, när vi lägger oss platt så ökar ju risken att magsyra ska rinna från magsäcken. Alltså om du har liksom en slapp magmun då.
Mm.
Så att det är också en av lösningarna man kan göra, det är att man lägger sig med lite lutning.
Just det.
För ofta kommer de här besvären på nätterna eller på kvällarna när du precis har gått och lagt dig.
Ja, det och då gör ligger de man faktiskt. Lite,
ja.
Alltså det, och jag vet, jag har alltid tänkt så här, det är så töntigt. Om du höjer upp toppen på sängen.
Ja.
Det kommer jag inte göra.
Nej.
Alltså har jag ju tänkt. Ja, såklart, det vill bara
det är bara
fysikens lagar.
Ja, vi ska göra det.
Ja, men det är fysikens lagar. Dessutom så kan du lägga det på vänster sida. För magsäcken är liksom inte symmetrisk. Då minskar risken också. Så att lägga sig på vänster sida med höjd huvudända.
Det är så gulligt, då blir jag som skäddar dig.
Ja, det är som att jag har en monchichi på ryggen.
Ja, men vad gulligt.
Ja, det kommer se ut som Pippis pappa och herr Nilsson.
Ja, men härligt. Ja. Jag ska ju få se här, jag ska ju sova mer ikväll.
Ja,
det är ju en del i dealen. Så det ska bli trevligt.
Perfekt.
Ja.
Jag måste ställa en fråga här nu, gällande halsbrännan. Som jag nog talar för de flesta. Är att det är ofta dagen efter en fet middag och mycket alkohol. Så kommer det nog liksom kryddar bakfyllan med liksom fysiska symptom.
Mm, och när man är bakis vill man ju ofta också dricka läsk.
Ja, det vill man.
Mm.
Och det får man inte göra då?
Det får man väl göra om det är gott och om man blir mindre bakis och så. Men jag tror till och med att den här bröstbrännan eller halsbrännan, att den kommer samma kväll som du har druckit alkohol och som du har ätit mycket, alltså stor fet måltid. Det är
hur
också
kommer
ett
det
tips.
Sig då?
Nej, men dels fettet, fet mat stimulerar magsyrasekretion, alltså att det producerar mer magsyra. Så det är en grej. Alkohol gör faktiskt två grejer för att kunna göra så att man kan få de här problemen. Dels så gör alkohol att magmunnen blir slappare.
Det är glädjande ändå att magmunnen också blir lite full.
Den blir också lite full. Lite så här, men strunt i samma.
Men den kräks först och sen kräks riktiga munnen lite.
Precis, så kan det vara. Ja.
Spännande.
Så att dels har alkoholen den effekten. Men sen har alkohol också en sån att den gör att magsäcken producerar mer saltsyra.
Mm-hmm.
Så att det blir som dubbelt dåligt.
Mm-hmm.
Sen tänker jag ju så att sprit kan ju också vara, och jag menar, vin som är surt kan ju också vara lite retande för sånt som kan göra ont. Så att det blir säkert tre saker som blir dåliga.
Just det, jag kom på att jag har alltid fått höra att rödvin är värst.
Det vet jag. Jag tror att det är väldigt individuellt.
Eller hur? Ja. För mig funkar det väldigt bra.
Ja, nej men så att sen är det ju gott att dricka något och det är gott att äta fet måltid. Men har man de här problemen, då är det väldigt bra att se över alkoholen. Se över att man inte äter en stor fettinnehållande måltid precis innan man går och lägger sig. Mm. När magsyraproduktionen är som störst, och då lägger man sig platt. Och så får man frätskador i tänderna.
Mm, jag kommer sova med en sån lutning hela natten.
Du kommer stå upp och sova, så astronautbädd.
Nej, men för jag äter ju alltså, så här, inte så mycket fram till lunch. Sen, eller så middag tills jag går och lägger mig, då äter jag konstant någonting. Liksom.
Jag delar det beteendet.
Ja. Och det måste vara dåligt.
Ja, men alltså, har du problem? Alltså, nu är jag inne i en sån period där jag inte har några sådana problem. Mm. Så att då kan jag äta hur sent som helst. Jag kan äta ett kilo vitlökssmör, vilket jag gjorde igår. Kanske ni känner. Utan att ha problem.
Ja.
Men däremot, skulle jag få problem med bröstbränna eller halsbränna när jag går och lägger mig, då får man ju ta och göra någonting åt det.
Mm.
Mm.
När man, alltså, man ska inte laga något som inte är trasigt.
Nej, sant.
Nej. Man behöver inte laga något som inte är trasigt.
Men återigen också, för att jag är alltid skyld, för där är det också så här, varje kväll då så rapar jag sjukt mycket. Alltså så himla himla mycket, och jag har alltid trott att det har med den här
magmunnen.
Ja.
Nej, alltså luft ska alltid, det passerar alltid upp i magmunnen oavsett hur.
Men varför
hur
liksom rapar jag så mycket mer än?
Men det är väldigt ofta när jag dricker typ en flaska bubbelvatten. Ja. Det blir ju alltså det jag måste ju faktiskt som din sambo säger att det är mycket påtagligt när du dricker kolsyra.
Ja.
Okay.
Eller jag säger jag vet inte, jag behåller
alltså, det är verkligen.
Ja. Nej men såklart. Så då så kan man se såklart. Om man, och sen också en grej faktiskt som gör att man får mycket gaser och även rapar, det är att man, om man dricker, och då behöver inte vara kolsyrat, men om man dricker när man äter, alltså mellan varje tugga och sväljer, för då sväljer man ofta ner mycket mer luft.
Mm.
Så har man de problemen så kan man vänta med att dricka tills man har ätit.
Mm. Ja, det är ett bra tips.
Och så.
Men vad säger du, vi kommer komma tillbaka till det här. Vill du gå igenom fler saker man kan göra för att mildra symptom, eller ska vi spara det?
Vi sparar det. Vi tar det som ett slut på ämnet.
För att jag är nyfiken. Jag vet ju en sak som jag klarade av att avstå ifrån i alla fall. Mm. När jag var hos läkaren. En av 14 känner jag, den här hoppar jag i veckan. Men mer om det hör vi snart.
Spännande.
Jesper, jag har haft väldigt ont vänster sida mage.
Ska jag hålla för öronen nu eller?
Ja, det här är till alla er som inte vill veta läskiga saker, borde hålla för öronen.
Mm.
Gingen, död eller levande, kommer vara eran cue.
Ja.
Jag har väldigt ont på vänster sida mage. Jag går till läkaren. Jag får diagnosen att jag har bukspottkörtelcancer. Hur stor chans har jag att överleva?
Ja, Nisse. Tyvärr har det är en väldigt just bukspottkörtelcancer är en väldigt tråkig diagnos och överlevnaden är inte så hög. Som det ser ut nu så är 5 års överlevnaden bland män 14,2%.
Och det är fan det deppigaste jag hör.
Och bland kvinnor 16,9%.
Fan, you go girls.
Ja.
Ja, men i alla fall.
Sen har ju, jag ska säga en positiv sak, och det är att överlevnaden, det blir bättre med tiden. Alltså,
ja, men det sker framsteg. Det tog jag nästan för givet.
Ja.
Så 5 års överlevnad, de som lever över 5 år är 14,2
bland männen.
So, there is a chance.
There is a chance.
Tack för snabbt svar.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Då är vi tillbaks. Alla ni som tycker sånt där är läskigt, ja, det är bara att spola förbi.
Emelie satt ju verkligen och höll för öronen.
Ja, det gjorde hon.
Det är riktigt, riktigt hårt.
Det jobbiga är att jag kommer få bära med mig den här vetskapen från och med nu resten
av livet. Ja, du har säkert googlat den tusen gånger.
Nej, jag har absolut inte gjort det. Jag, som gammal hypokondriker, jag googlar inte saker längre.
Nej.
För att var du än har jag ont någonstans så är det alltid någon, något som går på dödlig.
Det är så jävla dumt.
Ja.
När jag hade koronationssjukan och fick min första panikångestattack och däckade av i diskussion och svimmade liksom. Och sen blev jag hämtad med ambulans. Det var ju en googlingsfel.
Ja.
Utan googlingen hade jag inte blivit fått sova på Sankt Göran.
Så tack vare?
Tack vare så googlingen fick jag frukost. Så
på ett väldigt trevligt sjukhus.
Ja, otroligt trevligt sjukhus. Och jättefin ambulanspersonal.
Mm. Mm. Okay.
Men nu är vi då tillbaks vid bröstbränna, halsbränna, heartburn.
Heartburn, det låter fint. Mm. Det låter vackert.
Ja, det är det. För att det är också
som kärlek.
Ja, det är verkligen det.
Känns inte som kärlek när man väl har det.
Bara, det känns som ska hat. Säga.
Ja.
Hatburn.
Väldigt mycket hat. precis. Så vad skulle vi prata mer om?
Jag
heartburn?
Vill veta, och jag tror att det är väldigt många där ute som är gravida, kanske är överviktiga, eller dricker för mycket, rökare. Kärt barn har många namn.
Ja.
Som har det här problemet.
Ja.
Som kanske behöver få veta hur fasen går jag tillväga för att liksom bli kvitt problemet eller i alla fall mildra.
Ja, dels så kan vi börja med att prata, när behöver man gå till doktorn och få det här undersökt?
Ja.
Och det är ju då när det blir så pass besvärligt. Inte det här att det händer liksom någon gång per månad och man vet vad det beror på, utan att det är någonting man som ger ett handikapp i livet och en sänkt livskvalitet. Sen finns det också de varningssymptom. Så att har man halsbränna eller bröstbränna, men samtidigt har svällningssvårigheter, det är svårt att svälja ner, att man går ner i vikt ofrivilligt. Vet ni vad det innebär när vi säger ofrivillig viktnedgång?
Ja, att du gör allting för att inte gå ner i vikt.
Ja, eller att man inte liksom tränar eller går på någon keto-kost.
Ja, men det är så här.
Ja, nej, men bra, för det är inte alla som förstår.
Det där är min skräck, för då kan det vara cancer, va?
Det kan vara jättemycket olika saker, men det är ett sånt symptom.
Då vet jag i alla fall att jag inte har haft cancer de senaste 9 månaderna, för att det har bara gått rakt uppåt i vikt.
Och jag ska säga det, att varje gång jag går upp lite i vikt
så
tänker jag så här, vad skönt, vad bra.
Mm.
Just, för då är jag inte sjuk.
Men som hypokondriker har jag tänkt många gånger så här, jäklar vad tumören måste vara stor nu eftersom jag har gått upp 4 kilo. Det har jag absolut tänkt.
Så kan man tänka också.
Ja.
Men i alla fall, svällningssvårigheter, ofrivillig viktnedgång, tecken till blödning i mag-tarmkanalen, att bajset är svart eller att man kräks blod. Mm. Goes without saying. Det är inte så att man lyssnar på det här och tänker att nej, men det är bara att
Men det med svällningssvårigheter, är det framförallt när man äter, eller kan det vara också... Du vet, ibland får jag tics och får för mig att jag inte kan svälja.
Nej, men då är det nog något annat, tror jag. Utan det här är ju framförallt att det är svårt att svälja ner maten.
Okay.
Och så.
Mm.
Och sen en annan grej, att får man nytillkomna besvär, är man över 50 år och plötsligt får halsbränna från ingenstans, då gillar vi också att man kommer och hälsar på och man får prata om det.
Mm. Det är jättebra att veta.
Ja. Det är en sån tumregel överlag. Mm.
För att jag har ju varit där och blivit rundskickad och fick göra gastroskopi då.
Ja.
Vilket om man gör det så kan man be om att få lugnande, vilket är någonting att rekommendera.
Ja.
För det fick inte jag, och jag skulle aldrig vilja göra en sån igen. Men då sa du, man kan...
Idag, gastroskopi behöver man inte göra på alla med halsbränna. Men har man de här symptomen så vill man nog göra det. Man vill liksom kunna ta reda på och se hur det ser ut. Men gastroskopi är någonting som brukar gå väldigt snabbt. I ditt fall gjorde det inte det.
9 minuter.
Alltså, 9 minuter. Ja, och det är en evighet i
jag
den situationen.
Jag sa 3 minuter, men det var något fel på den då.
Precis, och det är en evighet i den situationen. För då får man ju en slang med fiberoptik i, nedskickad i, genom munnen och ner i matstrupen.
Mm.
Nu för tiden så är... Man brukar vara väldigt liberal i att ge så här, snabbverkande väldigt kraftigt. Så att man nästan så här, sover bort det, slumrar bort det. I ditt fall var man inte det, men det är liksom inte standard.
Nej, men jag hade en sjuksköterska som tryckte ner mig i en brits.
Ja.
Vilken kvinna.
Ja.
Fan, det låter som stenåldern.
Ja,
ja. Ja, men man ska i alla fall få bra sedering då, som det är lugnande så att man inte behöver vara med om det mer än vad man behöver.
För det fick jag, det var ju skitbra.
Ja, och det är så det ska vara.
Mm.
För det är, när man behöver göra det så är det en viktig undersökning som är väldigt mycket.
Jag kan säga, om ni gör rekto, ta inte lugnande, utan kolla på skärmen, åk med. Men åk med på den resan, det är som att vara med på spåret.
Nej, men rektoskopi, du måste prata om koloskopi, va? Hela tjocktarmen, va?
Ja, jag var sigmoidoskopi gjorde jag.
Sigmoidoskopi, precis, en bit av tjocktarmen.
Yes.
Ja, nej, men då behöver man inte vara så...
Nej, det var ju bland det roligaste jag gjort.
Jag tror att det jobbigaste med att få ner något i munnen, det är ju kräkreflexen.
Ja.
Och den paniken.
Mm.
Och så. Nej, men så då tycker jag att man ska gå till doktorn eller till vårdcentralen för att liksom bara diskutera det. Sen kan man göra så, det finns många, de flesta mediciner i den här branschen är liksom receptfria. Då har man något som heter antiacida som är basiskt, ofta de här tuggtabletterna. Samarin är en form av antiacida. Och det är för att neutralisera den här syran. Så det kan man äta vid behov, om man behöver. Man kan också äta sådana här syrahämmare som minskar syrasekretionen i magsäcken. Losec, känner ni igen det?
Det
var ju en jättegrej. Men man ska inte hålla på att äta det här i all evighet. Utan behöver man äta någon av de här medicinerna, framförallt syrahämmaren, så ska man, alltså då ska man inte äta mer än 2 veckor.
Nej, för det kan man väl också dö av om man äter
så
mycket?
Nej, dö kan man inte, men däremot så kan man få en ökad, det kan bli svårt att sluta med det, och sen så kan då de här besvären bero på något annat.
Mm-hmm.
Som kanske är farligt, och så käkar man de här liksom så.
Mm.
Jag har ju en kompis som har gjort det dagligen i 8 år.
Ja.
Och han kan ju inte leva utan att äta.
Nej. Precis. Och då, alltså,
han får ju det utskrivet. Så att då
nej, men, och i vissa fall så behöver man stå på det livslångt. Men då ska det vara tillsammans med läkare. Man ska inte gå och köpa det receptfritt. Nej. Sen finns det många läkare som skriver ut det slentrianmässigt också. Och det är ju fel.
Och till er säger vi ajabaja.
Ajabaja, doktor.
Ja.
Doktorerna. Så är det. Så att vid behov ibland, inga problem att köpa receptfritt och köra. Men hjälper inte, eller att man står på det hela tiden, kom till någon av oss på vårdcentralen. Men det viktigaste är ju det man kan göra åt problemen.
Och det här de kommer in, måste jag säga, och förstör en kille 30 eller tjej i 30-årsåldern för bästa dagarna i livet, 28-30. Man är herren på täppan, man har kul.
Vitlökssmör.
Ja, kommer in till läkaren, får en lapp. På allting. Det är till och med så här, inte dansa. Den listan var så här. Det var som att en sekt hade skrivit ut den. Den var så tråkig att få.
Jo, men det är ju så här. Om du har ett skov med mycket problem.
Ja.
Dra ner på alkoholen.
Mm.
Och jag menar, har du jättemycket besvär, drick ingen alkohol på ett tag. Det är inte för livet. Så brukar jag säga med den här tråkiga listan.
Ja.
Mm. Inget kaffe, inget te, inget alkohol, ingen kryddig mat, undvik fet mat. Alltså det är ju verkligen en jättetråkig lista att behöva ge någon.
Längst ner på listan, den enda jag klarade av.
Ja.
Mint.
Mint.
Jag sa det blir ingen mint.
Nej, den här gubben, det kanske är så. Men det var bra att du klarade den saken.
Ja, det är i alla fall en grej.
Ja.
Men när man ger en sån tråkig lista, jag brukar i alla fall vara väldigt tydlig med att det här är nu, inte för livet.
Nej, det är väldigt viktigt.
För det är en jättestor skillnad.
Men vad har du de liksom viktigaste...
Så dra ner på... Så här, ät inte så sent innan du går och lägger dig.
Nej.
Ät inte stora måltider. Försök att sprida ut födointaget under dygnet.
Mm-hmm.
Alltså äta mindre portioner, men lite mer ofta.
Mm.
För just, äter du jättemycket, då ökar alltså det blir som en chock för magsäcken och den producerar massa magsyra. Så undvik ät sent, ät lite mindre portioner. Undvik då vitlökssmör i mängder. Och liksom jättefet mat. Alkohol, just... På grund av det vi sa, att den har liksom 3 dåliga grejer som kan bidra med det här.
Mm.
Höj huvudändan. Är du överviktig, försök att ta tag i det. Det finns ju andra skäl till det också.
Stå på vänster sida.
Så på vänster sida.
Det har jag med mig.
Vad är det mer? Fysisk, alltså motion är faktiskt alltid bra för det mesta.
Det är inte dåligt för något skulle man säga.
Nej, det är
om man har ett riktigt kast hjärta kan jag tänka mig. Kanske inte är superbra att springa med intatsloppet.
Nej, men det har inte så många vi.
Nej.
Och då vet man det. Och då har man fått höra av en hjärtläkare att du ska inte göra det här.
Som ni hör så är det ganska lätt att få alltså komma i bukt med sina problem. Om det inte är
liksom... Alltså det krävs ju dock att man är väldigt ihärdig och konsekvent.
Ja, men det är ju som med en patient jag träffade här om sistens som sökte på grund av sitt mjäll.
Mm.
Och till henne så sa jag också det, att man måste vara ihärdig.
Ja.
Och det är tyvärr så. Sen så är inte tanken att man ska behöva vara ihärdig hela livet och vara en slav under vare sig mjällschampo eller noll fetmat.
Nej.
Men när man har de här problemen, då behöver man vara lite ihärdig.
Det är väl som att ha en sårskorpa på armen. Klia inte på den, men när den är borta kan du klia det på armen igen.
Ja, men precis.
Jag är ju en konstnär.
Ja.
Jag är en konstnär.
Nej, men så är det. Så det ibland är det lite tråkigt. Det finns inga quick fixes.
Nej. Tack Jesper. Där har vi, känner jag, fått reda på allting vi behöver få reda på om halsbränna.
Det har vi verkligen.
Bra. Och har ni inte fått det, vad gör man då?
Frågar.
Ja. Man skickar in en fråga till dig.
Precis.
Till mejladress.
fraga@arjagsjuk.se.
Exakt.
Eller via vårt instakonto arjagsjuk.
Ja. Mm. Och ni kanske tänker så här, när svarar han på de frågorna? Jo, det kan jag säga. Det kommer han göra nu. Är jag sjuk? Innan vi drar igång de frågorna vi har fått inskickade nu så har vi faktiskt en slamkrypare från pilotavsnittet.
Precis.
Bananfrågan som faktiskt då ställdes av Emelie Uggla.
Mm.
Ja,
det gjorde
och
den.
Little did we know att hon skulle sitta här.
Nej, det hade vi ingen aning om.
Så nu får jag liksom höra den live också.
Mm.
Ja, eller frågan, svaret. Kan du dra din fråga lite kort bara? För att det handlade om bananvirus.
Ja, exakt. Jag kollade på hjärnkontoret när jag var 20. Ja, och då sa de att man kunde få dödligt virus av bananskal.
Ja.
Och sen dess har jag haft väldiga problem med att äta banan.
Äter du banan någonsin?
Väldigt sällan. Men om jag gör det så tvättar jag alltid händerna efter jag har skalat. Och jag har ju aldrig gett mina barn banan.
Nej.
Det är inte värt det har jag tänkt.
Nej. Jag satte mig efter vi spelade in och hade läst din fråga. För jag kunde inte svara på den frågan direkt. Jag var tvungen att göra lite internet research.
Mm.
Hitta ingenting. Om dödligt bananskalsvirus.
Mm.
Det enda som dök upp och liksom som jag började läsa om och sen slutade läsa, det var ju om virus som angriper bananplantor. Verkar vara en stor grej.
Men vadå, kan jag bli sjuk?
Nej, mer att bananplantorna blir sjuka. Och barnen till bananplantor. Nej,
det utan är Emelie, alltså, minst svag, säger han, krulliga killen i hjärnkontoret.
Fredrik.
Just det var bananplantorna som dog.
Ja.
Alltså det är inte jag som har hört fel. Det var hjärnkontoret då.
Ja, det känns ändå som hjärnkontoret hade en bra liksom, researchavdelning. Men tänk så här, bananer, det är så många som äter bananer och så få som dör av det.
Ja, jag försöker också säga det hemma.
Jag försöker tänka man till bjuder, mig själv.
Ja.
Men, för jag blir också rädd när jag ser föräldrar ge sina barn banan. Jag bara, så vet de den här risken?
Nej, det vet de inte.
Nej, och sen har jag också grubblat på det här mycket i mitt huvud. Ja. Så jag tänkte så här, är det streptokocker?
Nej.
De menade nej. Okej, okay. Så då egentligen, då vet jag, det är inte streptokocker.
Nej, jag tror bara
älskling, jag måste bara så här, det är inte farligt att äta banan.
Nej.
Okay.
Okay. Och nästa avsnitt då kan du ställa din fråga om blåbär.
Ja. Och jag ska öva på att börja äta banan igen.
Ja, men öva på det. Vi tar med en klas av bananer.
Vi ser så här, om det är en marängsviss runt bananen, åker den ner i gumman direkt.
Ja. Just det. Nej, men vad bra. Då fick vi svar på det. Och dyker upp någonting, då lyfter vi det. Mm. Nu kommer våra andra lyssnarfrågor.
Ja. Ja. Här kommer det från en Ingrid.
Ja.
Hej, jag har en fråga till Är jag sjuk? Kan man, trots att alla de superintensiva och märkliga fysiska symptom som visar sig vara bara just symptom, ändå faktiskt dö av panikångestattacker?
Mycket bra fråga.
Ja, otroligt bra fråga.
Jättebra fråga. Panikångest kommer vi ju prata mycket om i den här podden, tror jag. Har en känsla av. Och det är ju liksom en akut ångestattack som i sin tur det börjar i psyket och sen så sätter kroppen igång och signalerar fara och färde, hjärtklappning, man börjar andas snabbare och sådana saker. Som svar på frågan, kan man dö av en panikattack? Är du väldigt hjärtsjuk till exempel? Om du har ett väldigt sjukt hjärta så är det såklart att det kan ha lite svårt att tåla det enorma stresspåslaget som en panikattack går ut på.
Eftersom att också panikattacker i mångt och mycket eller ofta har samma symptom som en infarkt. Så det känns som att det skulle, den stressen skulle kunna, det här är bara min killgissning, stressa igång ett dåligt hjärta.
Ja, men då ska du ha ett väldigt dåligt, dåligt hjärta också. Och av någon anledning, det här är min spaning.
Mm.
De som får panikattacker har oftast inte dåliga hjärtan. Utan det är oftast lite yngre människor. Alltså om jag ska, nu spanar jag bara, jag har inga siffror på det.
Nej.
Men däremot så är ju liksom panikattacken, där det ingår ju alla symptom som gör att man tror att man ska dö.
Mm.
Ja. Så att, ja, du riskerar inte att dö mer av en panikattack än om du springer ut i skogen och drar 3 kilometer.
Nej.
Okay.
Och så.
Det var tryggt och bra.
Så, och så här, har en panikattack, svagt hjärta, spring inte 3 kilometer samtidigt. För då...
Gör inte det. Nej. Eller gör det, för då går nog panikattacken över.
Okej. Ja. Okay. Jag vet inte varför jag svarade där. Nej. Jag vill bara...
Jag vet inte.
Ja, men då har du en.
Yes, då ska vi se här. Jag har ingen namn på den här personen. Men jag tror att... Ja, du får se vad det handlar om. Det står så här. Jag åt Roaccutan.
Ja, Roaccutan.
Roaccutan. Ja. Efter att ha lidit sen 14-27 års ålder så har hon ätit det. Men att det var en väldigt tung medicin att ta. Så hon slutade. Och det blev bättre, men det har liksom återkommit. Och nu är den här personen snart 37 år. Hon vet att det är något hormonellt besvär. Men vet inte hur hon ska hantera det. Hon får även liksom över resten av kroppen ibland. Alltså det här är då vuxen akne, antar jag.
Eller ja, akne låter det som. För Roaccutan är ju liksom en akne-medicin.
Okej, för att summera det där. Hon har ätit någon stark medicin som heter Roaccutan mot akne och det går inte över.
Ja, precis. För hon vill sluta med den där ganska tunga medicinen.
Roaccutan.
Ja. Exakt.
Så vad var frågan?
För jag tror själva frågan är... Hon vet att det är någonting hormonellt besvär, men vet inte hur hon ska liksom hantera den här aknen när den kommer. Alltså hur, jag tror att hon vill bli av med den här vuxen, eller vuxen, den här aknen helt enkelt.
Ja.
Utan att kanske behöva ta den där supertunga medicinen. Eller ska hon ta den supertunga medicinen liksom?
Det beror lite på, jag har lite svårt att förstå vad som var det negativa med den supertunga medicinen. För det är ju så, Roaccutan är ju liksom... Den tyngsta behandlingen mot akne, det är bara hudläkare som får skriva ut den.
Mm-hmm.
Mm.
Man kan även må väldigt psykiskt dåligt av den medicinen.
Det kanske är det hon menar då?
Det kanske är det hon menar. Men är man 37 år, det är en kvinna som är 37 år och har besväras av akne, då kanske man... För akne kan ju också bero på andra saker. Alltså det oftast beror det kanske på en hormonell rubbning.
Mm.
Det kan ha att göra med stress. Det kan ha att göra med saker som man kan liksom förebygga på annat sätt.
Mm. Är det också så att man kan, precis som med halsbränna, du vet att man kan tänka på vad man äter?
Jo, men precis. Och där är jag ju som tråkig svensk läkare då, så kan jag liksom, jag har inga bra tips som jag sitter på. Men däremot så finns det ju mycket man kan prova säkert, alltså om man söker. För akne är ju någonting som man kan göra bättre genom att... undvika stress, vissa får sämre av alkohol. Alltså det finns många sådana livsstilsfaktorer som har att göra med akne. Men är hon 37 år och har akne, det skulle vara intressant att veta var aknen satt. Om det bara är ansiktet, för då kan det röra sig om något som heter peroral dermatit.
Ja, jag tror att det är ansiktet och ryggen.
Ansiktet, och det låter mer hormonellt då, just med ryggen.
Mm.
Då kan det vara så att en duktig gynekolog skulle kunna hjälpa till. Och se om det finns någonting man kan göra för att påverka hormonerna.
Mm, det är intressant.
Och mindre än att äta den här starka medicinen.
Mm.
Men får hon den... en bra hudläkare borde kunna svara på det här.
Mm. Ja, men det enkelt. Känns ju som att hon har gått till en hudläkare.
Ja, det låter
men
det som,
som att hon är lite trött och bara så här, vad fan?
Ja.
Ingenting hjälper.
Så vad är ditt tips? Att söka sig till en ny hudläkare kanske? från second opinion.
Alltså second opinion är ju alltid bra. Jag är ju inte hudläkare och expert. Så det, utan det är ju dem jag skickar remiss till när jag inte vet vad jag ska göra. Men, så då blir lite mer coachning. Att då kanske jag skulle faktiskt fråga en gynekolog om man misstänker att det är lite hormonellt betingat. Då.
Mm. Men det är väl skitbra.
Det är jättebra. Ja. När vi ändå är inne på gynekologbiten så har jag en fråga som mer rör sig åt urologbiten.
Ja.
Mm.
Det är en anonym kille som rätt och slätt har frågat: är det farligt att dra av strängen?
Alltså frenulum? Alltså
strängen på snoppen.
Frenulum heter
frenulum.
Ja, det är liksom
låter som
på snoppens, vad blir det? Baksida då?
Ja, nej. Ja det blir sett från killen.
Nej, sett...
Undersidan. Ja. Undersidan.
Undersidan. Sett från våra ögon då. Då har vi ju, där ollonet sitter, längst upp så sitter en liten sträng.
Mm.
Liksom, ja. Och som går ner i, ja, den är några millimeter.
Kukens blindtarm, får jag säga. Helt onödigt skulle
jag säga. Jag vet inte om den kanske sitter där för att hålla fast ollonet, för annars blir ollonet snälla. Jag har ingen aning. Men där har vi i alla fall en sträng.
Mm.
Och den kan gå sönder.
Mm.
Den kan gå av och det kan blöda något fasligt.
Mm. Där har man hört historier om alltså liksom gudfadern hästhuvud.
Ja.
Vem är det som har dött?
Nej, men det är så, och det är ofta vid sexuell aktivitet och olika ställningar och sånt där. Alltså normala, vanliga ställningar, inget konstigt. Men...
Eller i ett omklädningsrum på Eriksdalsskolan när man gick i min parallellklass. Det kan hända vem som helst, en kille som bara drog en tarsan och sen fick han springa till skolsyster.
Drog en tarsan?
Onanerade. Ja. Ja, eller ja.
Har du rätt att jag sa onanera för att det är en... Läkarpodd.
men hur gjorde han det?
Ja, han hade feeling och sen fick gå till sjuksyran.
Han måste ha haft jättemycket feeling. Förlåt, hur onanerar man sig till en frenulumruptur?
Nej, vet ni, alltså, det låter som en låt gjord av Cornelis Fresvik.
Det kanske det är. Nej, men det är farligt där inte. Förutom att det kan blöda väldigt mycket, men det läker. Men det ibland behöver man faktiskt uppsöka akutmottagning för att det blöder så mycket.
Och att man måste sy då?
Nej, sy gör man sällan, utan man får blodstilla.
Aha, okay.
Och så.
Men du kan inte liksom säga att du drar den, rasa ner i en rabatt, blodförgiftning, jordbakterier.
Fast samtidigt när någonting blöder väldigt mycket, då kommer det inte in något i blodet. Då kommer det bara ut blod.
Det är svårt att äta när man kräks.
Det är svårt att äta när man kräks, precis så. Det här var den bästa, det var nog den enda bra liknelsen som du har dragit under vår
jag försöker,
långa.
Det är liksom en,
ja, men det var jättebra.
Det är en ny värld det här.
Nej, men precis så. Så att, nej, det ska inte vara någon fara.
Nej.
Men, och sen så, det är också så här, torrt samlag. Inte bra. Nej. Använd glidmedel i sådana fall.
Men också att det, när man ställer den frågan, det känns som att den här killen, han har många strängar. Det känns som att det bara...
Många strängar.
På sin lyra. Att det liksom, när man ställer en sån fråga så känns det som att det bara händer upprepade gånger.
Ja, precis.
Inte nu
igen. Nej.
Ja, men vadå? Man kan väl säkert vara... Vissa kan väl vara känsligare?
Ja, fast är den av så är den av.
Vi har alla olika...
Är den av så är den av.
Ja, är den av så är den av. Men sen läker det så blir det lite ärr och sen kan det ju hända igen.
Så man ska ju då måste det vara så att man bara ska låta den läka ordentligt innan man ger sig på någonting igen.
Ja, och sen kanske händer det fool me twice, shame on me. Alltså händer det flera gånger, kanske se... Är det någonting... I mitt sex. Alltså är det någonting jag kan göra annorlunda? Prata med någon.
Mm.
Och så kanske.
Mm,
byt omklädningsrum.
Ja, fast det där låter helt sjukt.
Okej. Då är det en liten variant. Inte direkt en sjukdom. Den låter så här. Kan man på något sätt få reda på vilka vaccinationer man fått som liten om man är 40 plus nu och har noll dokumentation?
Ja, absolut. Alla våra journaler sen vi föddes finns någonstans.
Mm-hmm.
Finns någonstans.
Ingen vet var.
Har ni sett Harry Potter när de åker ner i arkivet?
Jag
ja, gjorde
Harry
du
Potter?
Det? Ja.
Vad sjukt.
Ja, det är Alver som sitter på nycklarna till och med. Nej, men så här är det. Vi har ju digitala journaler idag.
Mm.
Som är lätta att se och gå in och söka. Där det även finns vaccinationsregister.
Mm.
Jag är född på 70-talet, och då fanns det inte digitala journaler. Men däremot, alla mina journaler från när jag var barn ligger någonstans i något arkiv. Så det är klart att det går att ta reda på.
Mm.
Men när det gäller just barnvaccinationer, då är ju det liksom väldigt...
just det.
Det är ju ett vaccinationsprogram.
Uh-huh.
Och man vet när man är född, och så vet man när man började införa vissa vaccinationer.
Mm.
Och då kan man fråga sina föräldrar och säga, sa ni nej till några vaccinationer?
Ja.
Och vilka i sådana fall? Mm. Och annars kan man utgå från att man har fått dem, tycker jag.
Just det.
Så gör jag.
Men för att jag tänkte på att om man till exempel ska åka till Thailand och så vaccinerar man sig mot hepatit C eller vad det är.
Ja, eller A och B brukar man vaccinera sig mot. Mm. Ja.
Men så har jag glömt bort det. Eller du vet, jag vet inte om jag gjort det innan.
Nej.
Kan det vara farligt då att göra liksom en extra...
Nej. Det ska inte vara. Hellre better safe than sorry eller så. Men däremot, om du går in på en vaccinationscentral så brukar de, jag menar, om det inte var allt för länge sedan som du vaccinerades, så ska det finnas i deras register.
Mm.
Ja. Men det är hellre ta en i onödan än inte.
Mm.
Och så.
Grejt.
Här har jag ändå. Nu får du en lång till den nya podden.
Perfekt.
Lider av kronisk värk i ben, framförallt lår, vader. Musklerna är svagare i ben och armar och blir lätt utmattad. Har genomgått 3 år av tester på neuro, men ingen diagnos. Fick ny läkare som inte tror det är neurologiskt och slutade undersökningarna där. Har problem att gå i trappor. Levervärden går upp och ner. Biopsi visade för tecken på myopati, men sen inte. Så min fråga är, vad gör jag nu? Måste jag börja om hos husläkaren? Börja skicka egen remiss? Tack, longshot, vården är svår.
Ja, och det där är en jättesvår fråga som jag inte kommer kunna svara rakt på, så är allt löst såklart. Men det där låter jättejobbigt, och just att få de här olika buden att bli avslutad då på neurologen. Samtidigt så är det en duktig neurolog, om man har gjort alla tester, då kanske det inte är något neurologiskt.
Nej.
Så att det behöver inte vara en dålig läkare. Men just när det är såna här symptom som har pågått så länge, som är svårlösta, då är mitt tips att skaffa en bra husläkare.
Mm.
Och kanske inte se det som något negativt att behöva börja om, utan snarare att någons nya ögon på de här problemen kanske kan komma en lösning närmare.
Och att lista sig någon annanstans och hitta någon som passar bättre.
Hitta någon som hör en, som lyssnar, respekterar och som kan ta sig an det.
Men hittar man ändå är via rekommendationer, eller får man bara hoppas att det blir rätt?
Det här tycker jag är en bra fråga.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tycker att man får hoppas på att det blir rätt, och blir det inte rätt och man känner att det här funkar inte bra, då byter man husläkare. Och när man väl har hittat en husläkare som är bra, då håller man fast där.
Ja.
Okej, man gör det via 1177 eller
hur? Jo, man kan lista om sig via 1177. Man kan också gå in på de olika vårdgivarnas sidor säkert och lista om sig. Man kan gå in på en vårdcentral och lista om sig i receptionen.
Jag har ju listat om mig på fler vårdcentraler än vad Zlatan har bytt klubbar i karriären, kan jag säga.
Det kan jag tro, förstår du. Nej, men det är viktigt. Och på den linjen också påminna om att har man hittat en bra husläkare och sen känner att jag får inte en tid förrän om 3 veckor, vänta på den tiden, lista inte om dig och trassla dig runt, för det blir väldigt dåligt för alla, bara för att få en snabbare tid. Det vill jag säga. Sen hoppas jag att det går bra för dig som har skrivit frågan. Det låter komplext. Jag skulle i det alternativet opåtittat, om du inte har gjort det, uppsöka en bra fysioterapeut som är så duktiga på det där som vi läkare inte är så duktiga på. just bensvaghet och funktion, helt enkelt.
Mm. Veckans sista fråga Jesper då.
Och den här tycker fråga. Det här tycker jag är en intressant fråga.
Ja.
Jag har nagelsvamp som aldrig försvinner. Kan jag någonsin bli av med den? Har testat alla medel på apoteket.
Ja, och det var från Kalle.
Ja.
Ja. Jag förutsätter att nagelsvampen är på tårna. Alltså tånaglarna och inte på fingernaglarna.
Ja,
men det står inte, men jag förutsätter det. För det är absolut vanligt.
Jag hoppas.
Du hoppas. Ja. Ja. Nej, men nagelsvamp är ju en sån grej som är väldigt svår att komma åt. Och återigen, jag tjatar, enträg. Alltså man måste vara regelbunden. Man får inte glömma att göra behandlingarna och de bitarna. Nagelsvamp kommer ofta från fotsvamp.
Mm-hmm.
Så att fotsvampen kommer upp till naglarna.
Ja, ja. Men det låter ju rimligt.
Fotsvamp är mycket lättare att bli av med än nagelsvamp. För naglarna växer långsamt och det är liksom en långsam process.
Är det då man får gula naglar?
Ja, men de kan bli gula och så blir de för tjockade och ibland lite sådär lite vitaktiga.
Mm, jag kommer ihåg att min morfar hade.
Ja, det är jättevanligt. Nu har jag ingen siffra i huvudet och jag kommer inte googla fram det.
Nej.
Men det är väldigt vanligt. Sportar man, som kanske Kalle gör, och svettas mycket om fötterna så får man lättare för att få fotsvamp. Så jag tycker så här, Kalle, att... Han skriver ju också att han har använt alla behandlingar och så. Då finns det så här medicinska nagellack som då ska göra att svampen inte kan växa i den nageln som har svamp. Ett stort fel många gör är att de använder de här lacken som man ska göra, men man behandlar inte fotsvampen. Så att samtidigt som man behandlar med de här lacken så ska man också behandla, oavsett om det kliar eller rött på fötterna, ska man behandla med fotsvampsalva.
Okay.
Man ska se till att man luftar fötterna ofta. Man ska se till att man kan ha sån talk i om man sportar.
Ja, så att det... för så här, kan det vara så här att svampen lever i gymnastikskorna så att han måste liksom slänga dem?
Bra fråga. Jag tycker inte han ska slänga dem. Men däremot så ska man se till att ta hand om fötterna som stoppas.
Frys dem och svampen kommer där.
Vad säger du?
Frys skorna så kommer svampen där.
Ja, är det så?
Ja, jag säger så.
Ja, men du säger så. Då kanske det är så.
Att vi måste runda av, det är därför jag säger.
Så behandla fotsvamp, eventuell fotsvamp också, oavsett. Och sen finns det i värsta fall, om det är jättebesvärligt, så kan man gå till doktorn och få tablettbehandling.
Mm-hmm.
Den har risk för biverkningar på levern, så att vi ska inte behandla med den i onödan och det är liksom sista utposten.
Okay.
Och det är inte säkert att det hjälper 100% heller. Så att vi sitter inte på jättelösningen. Så,
nej.
Så lycka till, Kalle.
Lycka till.
Ja, lycka till. Hörrni, tack alla ni som har skickat in frågor.
Ja, tack.
Tack. Jesper Salén, tack Emily Uggla.
Tack alla ni som lyssnar. Vad mysigt
det är. Ja, det är mysigt.
Jag är så glad över det här.
Nu blev du ett, eftersom att det var det första avsnittet, så blev det lite längre. Avsnitten framöver kommer vara lite kortare. Och kanske uppdelat i flera avsnitt. Om det är ett ämne som man kan... Man inte hinner med.
Nästa vecka ska vi ha ämnet kroppen.
Nej, det ska vi inte.
Nej.
Men vart skickar man frågor? Om man vill ha svar
antingen mejlar man dem till fraga@arjagsjuk.se eller så går ni in och följer oss på Instagram @arjagsjuk och skickar en fråga i DM.
Ja, det är helt
gör det. Inga frågor är dumma. Vi svarar så gott vi kan.
Och vi vill tacka Daniel Aldermark på One Touch Edit så himla mycket för att du klipper det här. Och tack Acast. Vi hörs nästa vecka.
Puss. Det gör vi. Puss.
Hej då.